Du står vid ett vägskäl. Det finns många vägar att välja mellan, men endast en leder dit du vill komma. Du väljer rätt väg. Välkommen till väg 74. Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola och jag sitter här med min kära vän och kollega Tobbe. Hej Tobbe.
God dagens.
Vi sitter ju inte bara här, du och jag, idag.
Nej, utan vi har... det är mer folk i studion än någonsin. Ja. Studion med citationstecken. Men...
vi har dubblat antalet gäster som vi har haft hittills nästan.
Ja.
Vi har två gäster idag. Vi har Lennart Fridén. Hej Lennart.
Hej Ola.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Och vi har Peter Balkestål.
Hallå, hallå.
Hej Peter. Ja, vilka är de här kufarna som vi sitter med då? Lennart.
Ja, vem är jag? Jag är ett stycke kringresande utvecklare härifrån Stockholm. Är ute på en liten gesällresa och gästar en mängd olika företag. Ett nytt team varje vecka är väl mitt lilla mantra. Har väl... alltid varit någon slags hangaround och prospect här kring Agicult. Så det är väldigt roligt att få vara med på ett stycke podcast hos er.
Mm-mm. Det är en stor ära för oss att du har tagit tid också. Gesell heter det. Just det, jag satt där. Journey, men vad heter det på svenska? Peter då? Vad är du för någon?
Det borde du veta, Ola.
Ja, ja, ja.
Vi jobbar ihop varje dag.
Nu är det för våra gäster, för våra lyssnare skull.
Ja, till vardags så kodar jag Java i en sån här Java-grotta som kallas en bank. Annars så är jag lite fantast och lite så här fixerad vid hur man jobbar som mjukvaruutvecklare. Och kanske är faktiskt så att jobba ihop är lite så här min grej.
Mm. Vad lämpligt att du är här just idag då, ja. När vi ska prata om mobbprogrammering.
En lyckosam slukt.
Precis, för du, Lennart, du har ju inte bara åkt på din gesällresa, du har ju liksom blandat upp det med, eller mestadels kanske, mobbande.
Ja, jag har väl kanske dragit på mig titeln som Sveriges mäste mobbare vid det här laget. Och det är väl inte riktigt mobbning i den obehagliga betydelsen, utan... helt enkelt mobbprogrammering som det handlar om.
Mm. Och det är ju dagens ämne. Men innan vi går över till det så har vi faktiskt fått in en...
ska vi börja med en habe?
Habe, precis.
Habe. Jag skaffade mitt första skägg i Antwerpen på en skolresa i nian.
Ställ skäggen mot väggen.
Alla andra upptäckte sex på den resan, men jag upptäckte skägg. Habe.
Och precis, och den där gingen betyder alltså ställ skäggen mot väggen.
Mm.
Och det är vår nya programpunkt. Och vi har alltså fått in en liten fråga här från Rasmus Larsson.
Mm.
Han erkänner att han har snott den här från Elixir Fountain.
Mm.
Och frågan är, Star Wars eller Star Trek? Och varför?
Mm. Spännande, spännande.
Så att, jag tycker att vi börjar med Peter.
Ja, för att jag har starkast åsikter.
Ja,
jag gillar båda. Men min favorit är ju originalserien Star Trek.
Mm-hmm.
Ja, det är absolut favorit.
Och varför det då?
Det är för att de har så otroligt tydliga moraliska pekpinnar. Det är så fantastiskt roligt.
Ja, jag... ta väl nästa då. Och för mig så är det Star Wars. Jag är inte så här superduper fan heller. Det är inte så att jag går runt i Chewbacca-kostym. Eller någon annan kostym heller för den delen. Typ guldkostym, lättklätt. Utan det är mer att jag har ingen så här jätteförhållande till Star Trek. Utan jag tror att mest Star Trek av allt jag har sett, det var tillsammans med dig Tobbe. Du och jag såg en Star Trek-film.
Vad vi höll på att säga.
Ja.
Det är nog den enda Star Trek-filmen jag har sett också i så fall.
Ja, men det är det mesta Star Trek jag har sett. Och sen så några lösryckta avsnitt. Så att Så det är inte så att Star Wars är det absolut bästa som finns för mig, men jag tycker att det är coolt och kul, och jag kände länge när jag var liten när de här Star Wars-filmerna kom att jag ville jättegärna se dem, men jag fick inte se dem. Jag var för liten, tyckte mina föräldrar. Så jag gick ju många år innan jag fick se Star Wars, och som alla snackade om. Men till slut så såg jag dem och jag tycker de är bra, blir de.
För mig är det också Star Wars. Jag gillar estetiken i alla fall i originalfilmerna. Det har blivit lite för välputsat i de senare filmerna, tycker jag. Det ska vara lite så här smutsigt liksom, som originalfilmerna. Jag kommer ihåg, jag har någon så här traumatisk barndomsminne också. Det fanns ju så här plastgubbar när vi var små.
De minns jag.
Star Wars-figurer. Jag hade ett antal sådana Star Wars-figurer. Och sen så var det någon kompis på fritids som lyckades få mig att byta bort mina plastgubbar mot sådana här samlarkort. Han hade en stor hög samlarkort istället.
Åh, nej.
Och det där ångrade jag sen efteråt. Att liksom, varför gjorde jag det här? De här är ju jättetråkiga. Liksom. Plastgubbarna kunde man ju leka med.
Men, tre dimensioner till två.
Ja. Nej, så att det är Star Wars för mig också. Lennart då?
Ja, det lustiga är att jag har svarat på exakt den här frågan på exakt den podcasten som vi nämnde. Och det vore konstigt om jag skulle komma med ett annat svar.
Ja, det borde du göra.
Ja, egentligen bara för att mixa upp det hela lite grann. Av hävd måste jag säga Star Wars. Det var också den serie jag väl kom i kontakt med först. Men jag gillar ju bägge två, måste jag säga.
Alltså, nu känner jag mig lite mobbad här. Alltså.
Nej, det är passande. Jag försöker sträcka ut här en liten fredskvist, en liten olivkvist, och säga att jag förstår att du tycker om Star Trek mer än Star Wars, men ja, det är väl mest som sagt av hävd, det man kom i kontakt med först.
Jag måste ju faktiskt påpeka att det är just originalserien, annars så går jag nog över till Star Wars också.
Alltså, jag har svårt för originalserien. Alltså, jag gillar också att den är charmig, men det är lite för mycket pappkartong. Där är jag nog mer att jag snubblar in på The Next Generation. Och så vidare.
Men det är en intressant fråga. Jag kommer osökt att tänka på vår kollega Jonne som gästade oss på den här podden när vi pratade återblickar. Han och hans fru är ganska starka fans av olika serier.
Ja.
Han älskar Star Wars och hon älskar Star Trek.
Ja. Ja.
Så att det är lite som politik hos dem, tror jag. De får inte ta upp ämnet ens en gång.
Så när de ska gå på maskerad så är det jäkligt awkward.
Och dagen till ära har ju en sån tröja på mig faktiskt.
Den är bra.
Jag har ju min...
Omg, it's R2-D2. I loved him in Star Trek.
Och så en bild på en Dalek.
Yeah.
Ja,
det är bra.
Jag förstår inte vem som skulle kunna ta anstöt av den där.
Nej,
inte alls.
Hur man upprör tre community samtidigt med en enda tröja.
Skickligt.
Ja.
Ja, vi ska ha en inzoomning på det här kanske.
Just det. Vi ville zooma in på imposter syndrome idag. Eller vad säger man på svenska, Lennart?
Ja, bedragarsyndrom kan man kanske översätta det till lite grann. Det är den där krypande känslan som kommer när man känner att man i vilket ögonblick som helst kommer bli avslöjad, likt en charlatan man uppenbarligen är. Och någon kommer peka ut den och påtala att, ja, men, och visa liksom hur oförmögen och okunnig och allmänt hopplös man är i sitt värv. Det är ju en inte alltför angenäm känsla, men ack så vanlig.
Vet du hur vanlig?
Nej, det vet jag väl inte. Jag har kanske inte riktigt gjort någon extremt marknadsundersökning, men det är få utvecklare jag har pratat med som inte har känt den åtminstone någon gång. Och det är nog väldigt många som känner av den, men inte riktigt heller vill prata om det.
Här kan man ju öva sin Google-fu, för jag tror det finns undersökningar på det. Och jag skulle kunna dra till med något som jag tror att det var. Men...
Låt mig rulla ett par tärningar här.
Ja.
73.
Ja, nej, ja, jag tror det var kring 80 som någon gång sa att de hade upplevt det här i arbetslivet. Och att det var typ 10 eller 20 som sa att de upplevde det ofta. Men ta inte de siffrorna.
Sådär. Klassiska 80-20-regeln. Nu tänker jag skriva
80-20.
Ner det här. 80-20.
80-20, ja. Jag vet inte ens om det var inkluderande 80 där. Så det kanske faktiskt fanns folk som hävdade att de inte någonsin gjort det.
Så det är ganska normalt, med andra ord, eller?
Skulle påstå det. Jag skulle vilja våga påstå att det är nog lejonparten av utvecklarna som upplever det här någon gång, åtminstone i sitt yrkesverksamma liv. Och det är väl inte bara inom utveckling, utan när helst man gör någonting som man inte är riktigt helt säker och trygg att man behärskar.
Jag tycker man kan känna det även när man jobbar med något som man tycker man behärskar.
Ja, och sen så kommer det fram att just det här borde jag veta. Jag kanske inte var så bra egentligen. Det är en jättetråkig känsla.
Jag tycker det är lite tråkigt, för att det påvisar kanske att våra arbetsplatserna som vi jobbar på, de har liksom inte rätt stämning. Hur kommer det sig att man känner att man kan bli avslöjad på jobbet? Borde man inte liksom jobba ihop?
Det är en klass
människa. Det som vi ska prata om sen. Så att man vet, man känner varandra väl och varandras fördelar och nackdelar. Mm.
Det är väl en trygghetskänsla att när helst kunna säga, jag har inte koll på det här, jag kan inte det här. Kan någon hjälpa mig med att reda ut den här biten? Mm. Och det behöver inte spela någon roll om det är någonting som är tekniskt komplicerat eller någonting som ligger på en vad man kanske anser är en extrem nybörjarnivå, utan oavsett var själv man befinner sig på en färdighetsskalan, det borde ju liksom, alla borde kunna få ha den tryggheten att de kan säga att just det här har jag inte koll på just nu, kan någon hjälpa mig?
Det, att vara i en sån miljö är ju underbart ju, att kunna säga nej, jag kan inte det här, kan någon hjälpa mig, eller kan någon slänga ett extra öga på det här? Eller, jag vill inte vara i situationer där jag säger så här, där jag håller på mig så här och fasiken, undrar om det är okej att fråga det här. De kommer ju tro att jag är dum i huvudet. Alltså.
Men man har ju någon bild av att man ska kunna allt.
Ja, i alla fall så jag delar den känslan också. Jag känner det. Det här borde jag kunna.
Är den känslan extra kraftig i egenskap av konsult? Man får ju ändå betalt där för att komma in som någon slags expert inom sitt område. Det är i alla fall många gånger det får känslan av att konsultupplägget är. Ja. Och att man då är extra rädd för att säga det här vill jag inte riktigt säga till min kund att jag inte riktigt har koll på.
Jag tror det bäddar för just det att man... Det är nästan typiskt att en konsult kommer in och har en fasad att leva upp till. Liksom uppdragsbeskrivningen. Inte att man ska gå in i verksamheten och bara hjälpa till så gott man kan. Utan det är förutbestämt. Och då är det ju så här, okej, nu måste vi säga att jag kan det här. Och så blir det dåligt.
Tänk vad skönt om man bara kunde glida in och förstärka ett befintligt team och hjälpa dem med vad man nu än kan och vad man nu kan bidra och tillsammans bilda.
Eller bara allt man kan.
Exakt.
Känns inte det som en otroligt bra segue, vad heter det på svenska?
Övergång,
tack, till dagens ämne.
Konstig moped,
nu tänkte jag på det.
Ja, precis. Det känns extremt konstigt.
Känns det som en ståmoped in i nästa, in i faktiskt huvudämnet?
Det tycker jag faktiskt att den låter som en alldeles lämplig ståmoped.
Då tycker jag vi pratar lite om mobbprogrammering då.
Vad är mobbprogrammering?
Vad är det? Och sen så undrar jag, ska vi säga mobbprogrammering, mobbning eller gruppprogrammering?
Måste vi bestämma något?
Ja, kanske kan inte jag få.
Jag vill säga mobbprogrammering.
Då gör vi det. Vad är mobbprogrammering, Lennart?
Mobbprogrammering kan väl, beroende på vem man frågar, kan det beskrivas på lite olika sätt. Personligen så brukar jag vilja beskriva det som parprogrammering på steroider. Istället för att man sitter som ett par och jobbar på koden tillsammans så gör man det som ett helt team. Man har fortfarande en dator, man har en stor skärm eller två för den delen. Men sen har man hela teamet som jobbar på samma sak. Så det är ett team, ett problem, en dator. Man hjälps åt att lösa just det problemet, allt fokus på ett och samma problem hela tiden.
I XP så, jag kommer ihåg första XP-boken eller andra kanske, säger de att ja, Vi har tagit allting och så har vi skruvat upp det till 10. Helt extremt. Men det här låter ju mer som den här scenen i Spinal Tap. Ours go to 11.
Ja.
Mobbprogrammering är liksom...
One louder.
Ja, one louder.
Yes. Ja, det känns igen, skulle jag säga.
Men det är inga höga flare inblandade alltså?
Mm.
Det är inga högafflar inblandade.
Nej, nej, nej. Även om det har cirkulerat vissa presentationer där man tar vara på den estetiken och den kopplingen, så är det nog snarare ett högst säkert och tryggt format, skulle jag säga. Jag trodde länge att en förutsättning för mobbprogrammering var att man redan var varm i kläderna som duktiga parprogrammerare. Men jag har fått reviderat den ståndpunkten med tiden och konstaterat att snarare så kan mobbprogrammering vara ett mycket lägre insteg. Alltså det är mycket lägre tröskel att sätta sig ner och börja som en mobb än att sätta sig ner som ett par.
Det där är rätt coolt, för att jag tyckte som du då, att det är väl bra om man kan det här redan innan. Men sen har jag tänkt lite mer och så här, börjar du mobba så är det väldigt lätt att falla in i parprogrammering efter det, tror jag.
Det är klart mindre extremt.
Det är the gateway drug.
Ja, ja. Alltså det är väldigt, väldigt mycket en trojansk häst, kan jag tycka. Mm. Och den trojanska hästen leder eventuellt till parprogrammering, men framförallt till att man börjar jobba tillsammans och inte bara på samma plats.
Mm. Om du ska, liksom, de första stapplande stegen, hur ska man göra då? Eller hur ska...
Jag tycker vi tar den viktigaste frågan allra först.
Ja.
Det här låter ju sjukt ineffektivt.
Okej. Du är med, du tänker så här, varför ska 11 personer sitta och titta på en som programmerar?
Ja, det måste ju bli mycket mer ineffektivt än att alla jobbar för sig.
Är det så, Lena?
Effektivitet ur vilken synvinkel? Ur vilken synpunkt?
Det är ett jäkla konsult. Nu kommer
han. Ja, det beror på.
Det beror på.
Tobbe, nu måste jag fråga dig, Tobbe. Menar du till exempel då att parprogrammering kanske skulle vara effektivare?
Det är också ineffektivt.
Ja, förstås. Ja.
Det är två personer som gör en person.
Det är ju liksom, det är bara ett tangentbord, hallå. Alltså, jag raljerar ju här nu, men det är ju en ganska vanlig...
Det måste ju vara en av de vanligaste invändningarna.
Oh ja, det är en av de absolut första som dyker upp. Och jag tror att den bästa formuleringen, och den här kan jag tyvärr inte ta credit för, men den bästa formuleringen jag har hört är att mobbprogrammering handlar inte om att få mest gjort, det handlar om att få bäst gjort. Man är inte nödvändigtvis ute efter att producera och maximera antalet rader kod, utan det handlar om att få...
Det man ju aldrig egentligen.
Nej, precis.
Eller borde inte vara.
Man borde inte vara det. Det borde inte vara det som gäller. Utan istället handlar det om att få ut så hög kodkvalitet som möjligt, få en sån stor kunskapsspridning som möjligt, vilket gör att man får en massa redundans. Någon person kan vara sjuk eller vabba eller bortrest utan att man som team som helhet totalt fastnar på att en task, en uppgift blir liggandes och ingen vet alls hur man ska föra den vidare. Man kan snabbt få in nya medlemmar i ett team. De behöver inte sitta ett halvår och känna sig som charlataner och bedragare och totala idioter för att de inte... Jag borde kunna det här. Varför förstår jag inte den här problemdomänen jag aldrig sett för eller exponerats för förrän idag? Och istället så kan man få dem att sätta sig ner tillsammans med teamet, få en väldigt trevlig teambuilding-effekt av det hela och få dem att börja skjuta ut saker ut i produktion första dagen. Och det är ju en väldigt trevligt sätt att bygga självförtroende på.
Ja, alltså det där, den teambuilding-aspekten är ju mycket mer värd att ramla baklänges på, liksom i armarna på en individ som man väldigt sällan träffar.
Ja, verkligen.
Och det är ju teambuilding på riktigt, skulle jag säga.
Mm. Nu kan du få ta det tekniska.
Nu får jag ta det tekniska. Hur skulle du vilja liksom... Hur sätter du igång grupper?
Hur sätter jag igång grupper? Jag börjar nog faktiskt, vid flera tillfällen har jag börjat med att utgå ifrån någonting som de kan relatera till. Exempelvis parprogrammering. Och så, många gånger så har det rört sig om team som har provat på parprogrammering, men av olika skäl inte praktiserar det för jämnan eller ens som regel, utan det blir snarare undantag. Och då brukar jag gå igenom, vad är det som tar stopp? Vad är det som gör att ni inte parprogrammerar oftare på det här stället? Ja, alltså det är ju ganska jobbigt att parprogrammera. Man blir lätt trött. Mot slut mot dagen har man den där sprängande huvudvärken, och vem vill ha migrän 5 dagar i veckan? Ingen. Det blir ju egentligen mest att en sitter med tangentbordet och en annan sitter där och tittar på, och någonstans efter en timme så fiskar man fram mobilen och börjar kolla Facebook. Ja, alltså det här är ju typiska exempel på dålig parprogrammering, när man inte får till det här ordentliga liksom samarbetet, och man inte får till den här ordentliga liksom kemin egentligen inom paret. Och utifrån det så tar jag väl egentligen och brukar lista då, vad är det som vad är det för litet regelverk man börjar med när man kör mobbprogrammering? Ja, man behöver ha ett team. 4-6 personer brukar jag tycka är en väldigt bra storlek att börja med. Den kan varieras under dagen, den kommer varieras under dagen. Folk kommer komma tidigt, folk kommer komma gå tidigt. Kanske lämnar man på dagis eller hämtar på dagis. Någon har en lång lunch, etc. etc. Så att man börjar med ett team som är av variabel storlek, men nominellt någonstans där cirka 5 personer, plus minus några. Man behöver en dator. En mobbdator. Absolut. Bäst resultat får man om man har en dator som är någorlunda vettigt konfigurerad, så att hela teamet förstår sig på utvecklingsmiljön. Det är inte nödvändigtvis rätt läge att komma dragandes med sin esoteriska VIM-konfiguration om resten av teamet sitter i Emacs eller Eclipse eller Sublime. Det kan vara nog så lärorikt, men det kanske inte är där man ska börja. Man behöver en bra projektor. Stor tv, bra projektor, någonting som är högupplöst, så att man inte sitter där och saknar sin stora 27-tums högupplösta skärm vid den normala arbetsstationen och tycker att den här lilla PowerPoint-bärbara projektorn som bara klarar av 1024x768 och är bara gråskalor i princip. Det var kanske inte så jätteroligt att sitta och mobba framför en sån. Så en bra högupplöst projektor. Ett rum att sitta i där man faktiskt kan prata med varandra och det är inte för mycket ljud som kommer in och inte för mycket ljud som kommer ut. Välventilerat. Om man ska sitta i ett rum en hel dag, ja visst, det kanske finns ett konferensrum där man kan klämma in 6 pers, ha en projektor i taket och sen så efter en halvtimme så är syret slut och sen undrar man varför det inte blir så, kändes så bra där. Luft är en bra grej. Syre är bra.
Mobbprogrammering är sjukt dåligt. Man blir liksom varm och får ingen luft.
Ja, jo, man kan stänga av elementet. Den saken är klar.
Man får sån där luft på burk som de har i Spaceballs.
Snygg referens.
Oväntad, kom från höger. Jag gillar den. Så det är väl, och sen så behöver man ett problem. Beroende på lite grann vilken mobbprogrammeringsskola, om det nu ens finns någonting som sådant.
Lennartsskolan.
Ja, det finns
Får jag vara amatörskolan?
Absolut, om du vill.
Jag låtsas så lite, men det vore ju logiskt då, liksom, vi samlar upp en massa enkla problem så att det inte blir för krångligt.
Hello world.
Och så kör vi på det.
Nu kör vi.
Nej, men du vet, så här, små buggar i GUIT och lite färger och knappar som ska ändras. Sånt. Ja,
just det, man ska ju lära sig ny teknik.
Ja, det är ny teknik, så vill man ta det försiktigt.
Exakt, man vill ha någonting som är helt trivialt att jobba med. Så att man kan fokusera på tekniken.
Ja.
Ja. Jag kanske inte riktigt inne på den.
Nej.
Av den.
Nej.
Helt oväntat. Nej, jag brukar tycka att man ska ta det från andra hållet. Jag tycker att man ska gräva fram det här. Den jobbigaste surdegen teamet sitter på. Det knepigaste problemet. Gärna någonting som är ett pussel där ingen enskild teammedlem sitter på alla pusselbitar. För det är ett sånt läge som mobbprogrammering verkligen visar sin styrka. Man får se hur man inte bara kan sitta själv och hacka på det här problemet. För man måste interagera med sitt team. Och man måste liksom i samråd komma fram till en lösning, och man gör det framför allt. Och jag kommer betona det om och om igen, tillsammans.
Mm. Ja, för det var den starkaste upplevelsen jag fick i början av mobbprogrammering. Just att man inser vilket högt tempo en mobb kan hålla. Just för att det finns i princip inga oöverstigliga hinder. Därför att det finns alltid någon kunskap i gruppen som kan lösa den lilla hiccupen man stöter på hela tiden. Liksom.
Mm. Jag gillar den här illustrationen som finns lite grann på mobbprogrammering, som är typ hur bra du presterar som en sån här kurva över tid. Och sen så mobbprogrammering lägger ju till så många kurvor som det finns individer i en grupp. Och det är det bästa, det du får ut av mobbprogrammering, det är liksom topparna på allting. Mm. Så liksom, ja, det är effekten av mobbprogrammering, det slätar ut. Du får inga djupa dalar. Parprogrammering, det är ju lite grann så. Där blir det ju två stycken som programmerar, och två stycken kan ju hamna i någon så här liten svacka. Men att en hel mobb hamnar i en svacka, det är ganska osannolikt.
Mm. Det finns nästan alltid någon som kommer skaka liksom vett och sans i resten av mobben om den börjar fastna på någonting som... onödiga diskussioner kring namngivning av metoder och variabler och funktioner.
Va? Det var onödigt. Det här det tyckte jag. Det får vi ta ett annat avsnitt, tror jag.
Som jag sa, det finns nästan alltid någon som i ett sånt läge kommer säga att okej, okay, kan vi nöja oss just nu med ett mindre perfekt namn, en mindre perfekt lösning här, bara så att vi kommer vidare. För man kan alltid gå tillbaka och refaktorera. Okay, refaktorisera.
Så för att sammanfatta lite grann. Vi behöver ett bra rum som är välventilerat. Bra projektor.
Just det med ventilationen var bra. Poäng för det har jag tänkt på ens.
Och bra ljus också.
Ja. Gemensam lunchpromenad. Det spelar ingen roll om man mobbprogrammerar eller i detta mörka, långa, kalla, avlånga land. Att få lite D-vitamin utomhus är ju en fantastisk trevlig
idé. Det är ingenting som programmerar generellt i Sverige då, eller Skandinavien får i överskott.
Nej, inte direkt.
Nej. Och 4-6 personer skulle du säga, det funkar.
Ja, man kan ha större mobbar. Har man en mobb om 3 så absolut, det fungerar. Men det är ganska lätt att det går och blir blir en vanlig parprogrammeringssession så fort en person försvinner ut på lång lunch.
En mobb på 2 då?
Det kallas för ett par.
Ja, just det, så var det.
Det var nog det. Det är någon som redan har mutat in det området.
Ja. Ja, men vi glider lite grann in på varför vi ska parprogrammera.
Mobbprogrammera.
Ja, det också.
Varför ska man programmera ihop? Varför ska man inte sitta flyga solo?
Ja, nej, men det har vi kanske redan svarat på, men hur är det?
Inte ur alla aspekter kanske.
Nej.
Vi har tagit några aspekter.
Men ni har väl redan pratat om parprogrammering tidigare, eller hur? Mm. Så parprogrammering mot mobbprogrammering kan man ju tänka på då. Jag har ju en sån här favoritgrej som jag brukar ta upp jämt. Det är om hur det ser ut med... Jag brukar säga så här, ja men det är ju bra, ni vet, man ska jobba ihop. Det är fint om man kan dela information med varandra mycket effektivare och arbetssätt och sånt. Och då vet ni att då kan man ju parprogrammera. Så lura in dem i fällan. Och sen, ja det är jättebra, då delar man information. Och så här, ja... Har du tänkt på att det är som viskningsleken när man delar information i parprogrammering? Du parprogrammerar bara med en person i taget. Mm. Så om ni ska kommunicera något konsekvent...
Man ska dela vidare, ja.
Då delar du bara vidare via andra personer. Åtminstone den direkta upplevelsen. Och resten får du ta via möten eller så. Medan i en mobb, då har du ju mötet. Du tar det. Alla vet vad man tog för beslut och varför. Och hur man gjorde det. Så man brukar kalla kollapsar. Liksom man, kommunikationsnätet försvinner och blir ett kommunikationstillfälle. Mm. Och då sparar man det här jättekrångliga med kommunikation. Det blir mycket, mycket effektivare.
Så mobbprogrammering säger det som ett jätteeffektivt arbetsmöte?
Ja, precis.
Som ett möte ska vara på riktigt?
Ja, istället för att man liksom låtsas att man är massa team med 2 personer i, eller massa team med 1 person i, så är man ett team.
Just det.
Och så blir det enklare.
Det är inte bara något så paradoxalt som ett bra möte. Det tar ju också och gör att man slipper ett antal möten. Man behöver inte hålla på med synkmöten. Nej. Eftersom alla har suttit och jobbat tillsammans. Mm. Man behöver inte gå och knacka en kollega på axeln och fråga att du, jag förstår inte det här. Jag försökte mergea in min bransch in i master. Och du hann ju före och nu har jag en massa konstiga merge-konflikter. Sånt behövs inte. Man sitter ju och jobbar tillsammans. Då kan man sitta och jobba på en och samma sak och inte behöver trampa varandra på tårna och om så av misstag.
Så du sa ju här förut att det tar bort lite intensiteten som finns i parprogrammering.
Det finns ju en sak man gör när man mobbprogrammerar. Man har ju då en, precis som i parprogrammering så har man ju en uppdelning mellan förare och navigatörer, driver navigators. Det man gör är att man sätter en klocka och så säger man att nu så länge liksom, under 10-15 minuters period så har man en förare. När klockan ringer, oavsett var man är, så byter man förare. Man roterar runt. Och det här gör ju att ingen behöver känna att tangentbordet fastnar på ett ställe. Alla vet att de kommer få sin tur vid tangentbordet. Och det där har massa andra sådana här trevliga bieffekter. Att vi kanske kommer in på det mer när vi börjar nosa på inlärnings- och kunskapsdelningsaspekterna av mobbprogrammet. Mm.
Men du menar, är det så då att du sitter och väntar och sen ska du upp och glänsa när du ska...
Absolut inte. Absolut inte.
Och precis, måste alla delta?
Nej, alltså alla måste inte nödvändigtvis vara 100% aktiva vid exakt samma tillfälle. Och det här är lite grann den här redundanseffekten som man får av en mobb. Normalläget så vill man ju ha så många skarpa hjärnor som betänker problemet samtidigt så att man kan få den bästa lösningen. Men om supporten kommer att knacka på och har ett problem i produktion så kan ju någon ur teamet kan ju kliva ut ur rummet och komma tillbaka 20 minuter senare och glida lätt in i mobben. Det behöver inte bli ett avbrott i det mobben jobbar på.
Just
det. Det viktigaste är inte att någon enskild individ sitter och lägger all sin energi och fokuserar på uppgiften 100% under hela arbetsdagen. Det viktigaste är att teamet som helhet, mobben, jobbar med en uppgift och lägger sin energi och sitt fokus på den uppgiften och har ett kontinuerligt arbete som pågår med den här uppgiften. Sen vilka individer som en mobb består av vid varje givet ögonblick, det kommer variera. Någonting jag har noterat, det har att göra lite grann med när man har olika former av olika kunskapsnivåer inom teamet.
Mm-hmm.
Och man kan ju ligga på olika kunskapsnivåer inom en mängd olika saker. Någon kanske behärskar programmeringsspråket väldigt, väldigt väl, andra lite mindre. Någon kanske har full koll på problemdomänen. Någon tredje kanske har totalt grepp om utvecklingsmiljön, men inte riktigt lika van vid vare sig problemdomän eller programmeringsspråket och eventuella ramverk man jobbar med.
Någon kanske är grym på kortkommandon, hint hint.
Exakt. Och det är faktiskt just kortkommandon som brukar vara det första man ser, den första effekten, den första tydligaste tecknet av att kunskapsdelningen har kommit igång. Mobben kommer igång, de sätter sig där och jobbar. En förare som är lite mindre väl bevandrad i mer just utvecklingsmiljön roteras in och använder kanske piltangenterna väldigt mycket och skriver saker i onödan. Och då är det någon som flikar in. Men du vet om att du kan använda det här kortkommandot. Du kan göra det här för att göra det lite snabbare, lite enklare. Och samma sak då om det är problemdomän eller programmeringsspråk. Att mobben tar och anpassar sig vid varje givet tillfälle till vem det är som agerar förare. Och då kan man alltså också få att hela mobben rör sig mellan olika abstraktionsnivåer. Ibland så kanske det blir en sån här 10-15 minuters session. Den kanske går ut på, där fokus hamnar inte på att lösa problemet nödvändigtvis, utan att hjälpa en kollega att bli bättre. Så då har man en liten inbyggd undervisningsstund så att säga.
Lennart, jag vet ju att du känner till det här. För ett av de bästa tillfällena jag har sett det här, om det ska bli rent konkreta, det är ett, ta ett exempel. Det är ju när jag var med på en Elixir meetup. När du körde två mobbar.
Just det.
Och då är det en elixir meetup. Då kommer det folk som är nyfikna på ett språk. Och som inte alls känner varandra innan. Och så kommer det dit folk som kan språket. Och så kommer det dit folk som kan språk som kör på samma virtuella maskin. Jättebra, har jobbat med det i 15 år. Och så sätter man de här i en mob. Och så skickar man runt en Mac. Och hälften har inte jobbat på en Mac. Och så tror man det här är ju katastrof. Det här kommer gå åt skogen. Men vad är det som händer?
Det som hände där och då var att bägge de här två mobbarna, det var ju en kvällstid så vi hade inte mer än 3 timmar på oss. Bägge mobbarna fick en liten förberedd uppgift. De skulle bygga en key value store i Elixir. Det skulle göras testdrivet och jag hade listat ett antal egenskaper den här key value storen skulle ha som de behövde uppfylla. Och det som hände var att efter 3 timmar så hade bägge mobbarna demonstrerat, demat liksom varsin lösning som på problemet som hade löst det hela med bravur. Och det var ju så att säga produkten av mobbsessionerna. Det som jag kunde observera under de här 3 timmarna, även du Peter,
ja,
det var ju att hur folk började hjälpa varandra. Hur de kom med idéer som sa att ja, men det här borde fungera på det här sättet. Jag känner inte till Elixir, jag kan Erlang. Det borde fungera på det här sättet. Och någon annan kunde då flika in. Ja, men då ska man skriva det på det här sättet. Och en tredje kunde säga att jag har inte som helst koll på vad vi håller på med här. Hjälp. Och helt prestigelöst så hade vi 2 grupper om 6-7 personer som bara satte sig ner och lärde sig ett nytt språk, löste ett problem tillsammans i gruppen.
Och problemet var ju helt på allvar saker som, ja okej, den här konstruktionen i Erlang-process, den behöver vi använda på det här kluriga viset i Elixir, till okej, hur gör jag cut and paste på det här tangentbordet? Mm. Och det är helt, det bara glider över jättesmidigt, ingen blir irriterad, ingenting. Funkar utmärkt i så här utbildningssammanhang. Man lyfter liksom alla kan bli accepterade.
Måste vara perfekt för att introducera nya medlemmar i team.
Ja, jag tror på sån meetup. Det var helt
eller
fantastiskt.
Bara en sån sak som typ auditions för nyanställningar och sånt där också.
Mm. Mm. Det är ett suveränt sätt att se hur en presumtiv kollega agerar i en sån här situation. Så jag kommer ihåg på ett ställe där vi tillämpade just mobbprogrammering för att känna och klämma lite grann på en eventuell kollega. Och det kändes riktigt, riktigt bra när en av de ordinarie teammedlemmarna som inte riktigt behärskade utvecklingsmiljön jätteväl. Vim satt vi för just det här tillfället. Och den här presumtiva kollegan direkt kunde flika in med att det här kortkommandot kan använda. Eller använda de här knappkombinationerna för att göra det du vill göra. Och då visste man att okej, det här är en person som är helt och hållet villig att dela med sig av sitt vetande, sin kunskap. Och inte bara sitter där irriterad över att det här skulle jag kunna göra mycket snabbare själv.
Mm-hmm.
Och det är den sortens människor jag vill jobba med i alla fall.
Ja. Mm. Skulle du säga då att mobba 100%? Ska vi göra det?
Mobbprogrammering är extremt kontextuellt. Man måste titta till organisationen. Jag är inte övertygad att det är någonting som nödvändigtvis fungerar för alla att göra hela tiden. Jag är övertygad om att alla skulle må bra av det någon gång. Att göra det då och då och i vissa tillfällen. Sen en av de första gångerna som jag och mitt team på den tiden började experimentera med mobbprogrammering. Då hade vi satt av en onsdag. Jag hade satt av en onsdag och sagt, men här har vi ett problem. Ska vi testa att bara komma igång med det? Och så gör vi det som en mobb. Ja, visst. Så körde vi igenom. Mot slutet av onsdagen så hade vi ett så här 5 minuters retrospektiv. Och kände att det här gick ju bra. Ska vi göra det här imorgon igen? Och sen så upprepades det. Så på torsdagen så sa vi ja, mot slutet av dagen. Ska vi göra det här imorgon igen? Så gjorde vi det även på fredagen. Och efter fredagen sa vi, nu tar vi det här liksom hela vägen i land. Nästa vecka så kör vi mobbprogrammering hela tiden. till dess att vi blir klara med det här problemet. Och det var vi ju någonstans, den lite större uppgiften. Då var vi klara någonstans halvvägs igenom den veckan. Och då kollade vi i vår backlog och sa, vad är nästa sak? Vad är nästa som är högst prioriterat att göra nu? Och så påbörjade vi det. Så att det går. Det går absolut att få till en mobb som jobbar hela tiden. Jag känner till flera som gör det. Det kanske inte fungerar i alla organisationer och i alla situationer. Men om och när det gör det, så är det ju, tycker jag i alla fall, att det är ett fantastiskt sätt att jobba på.
Det här är ju, tycker jag då, med en mobb så får du ett one piece flow. Ja. Alltså jobba på en sak. Och det är ju någonting som...
Ninja kanban.
Ja, precis. Kanbanista skulle jag säga. Bara skulle stå glädjetårar om man lyckades med sådana saker.
Japp.
Få igen, flödet är ju liksom maxat.
Det är en trojansk häst för många saker.
Ja, och jag tycker att det här går lite grann hand i hand med No Estimates också.
Oh ja.
Så att, vi har liksom en helig treenighet här, om man ska kalla det. No Estimates, One Piece Flow och liksom, vad säger vi, mobbprogrammering.
Finns en sak till här också. Det här är någon form kanske av det agila arbetets heliga graal. Att kunna få med sig andra människor än bara utvecklingsteamet på den här utvecklingsresan. Mm. Och någonting som fungerar väldigt, väldigt väl i mobbprogrammerings... i en mobb och med mobbprogrammeringsformatet, det är att bjuda in folk som kanske normalt sett inte sitter med teamet, men man får med sig sina stakeholders, man kan få med sig en produktägare, man kan få med sig designers, och om man tyvärr inte är så lyckligt lottad att man har UX, user experience kompetens redan inbäddad i teamet, så kan man få med sig en UX-are. Och de kanske inte sitter hela dagen eller längs med hela uppgiften. Mm. Men man kan få med dem på de delarna där man känner, oj, här skulle vi verkligen behöva ha direkta svar på våra frågor. Och inte behöva stanna upp och säga, vi får vänta tills på torsdag, eller vi måste boka ett möte om det här.
Mm. Jag tycker att det där är en perfekt ståmoped in i nästa segment av det här. Peter.
Jag brukar gilla att prata om det här med tandkrämstubar.
Mm-hmm. Med tandkrämstubar? Ja, självorganiserade tandkrämmar.
Det är ju uppenbart hur modellen ser ut här. Så att, nej, men om man sitter på ett vanligt kontor, man sitter på varsin arbetsstation, då är det faktiskt inte så lätt att se hur man ska organisera sig kring det dagliga arbetet. Och då är det lite svårt att lista ut om man, nej, nu borde vi göra en mobb. Nu borde vi sätta oss tillsammans och göra det här. Så kanske man bokar in ett möte för att lyfta ett problem och så här. Men låt oss säga istället att man börjar dagen alltid vid mobbstationen, i en mobb. Då är det väldigt lätt att se att, ja, fast dagens arbetsuppgifter var ju lite tråkiga. Och, ja, vi kan ju väldigt lätt bryta isär oss varje dag. För det är ju väldigt naturligt. Och då börjar vi dessutom med inputen att vi ser verkligen vad det är som är på gång. Så det gillar jag. Så det är liksom tandkrämstuben. Börja inne i tuben, så är det enklare att trycka ut det. Börjar ni utanför är det svårt att få in det.
Ah. Man börjar ju självklart med att göra raketen hela tiden.
Ja, det är viktigt. Och så ska det vara så här, Colgate Mint. Eller vänta, ingen reklam, va? Nej.
Du får göra en reklam för det. Eller, okay. En reklam.
Aj, oj, nu är det två.
Byt in stand-up mot en mob-up.
Ja. Och gå inte därifrån, utan börja jobba om det funkar bra.
Väldigt bra tips faktiskt.
Börja, tänk tandkräm.
Tänk tandkräm, ja. Börja in i tuben. Det är jättebra in i tuben.
Det är bra. Vi, som sagt, den här perfekta övergången blev inte så perfekt. Men,
nej, jag ställer till det.
Men du, på vet du, eftersom du ställer till det så mycket, så är det så faktiskt att du skulle få fortsätta också att ställa till det. För att nu har vi pratat om väldigt så här, kanske lite så där ett koncept med programmering som kanske inte alla är jättebekväma med och vill göra.
Mm-hmm.
Men vi tänkte att vi kör One Louder här.
One Louder.
Det blir 12 då, eller?
12, upp på 12:an.
Precis. Har du lust att förklara ditt koncept som jag tänkt vidare på, som du kallar för couch programming?
Ja, couch programming.
Couch
coding är det ju. Ja. Det är ju så. Nu lurar han in mig här. Missar jag inrymmet där.
Soft programmering.
Soft programmering. Det kommer ur att jag kom in i det här. Jag hörde ju förstås teoretiskt om mobbprogrammering. Men min ingång är att känna på det själv via ett hobbyprojekt med en kompis till mig. Där vi började koda lite på skoj hemma hos honom. Och då satt vi just i en soffa. Och sen bjöd vi in någon mer och satt och körde ihop. Och det var så otroligt roligt och förvånansvärt effektivt. Vi kunde liksom leverera små features på vårt eget projekt varje gång. Fast vi åt chips och drack öl eller vad vi nu gjorde.
Så trevligt kan vi inte ha det.
Ja, nej, så trevligt kan det inte vara. Eller kan det? Och så kan man bara, ja men ölen kanske man inte ska ta på kontoret och sådär. Men då anknyter det, visar det sig, till det här med att bjuda in andra. Att om du har en så öppen miljö så att du faktiskt har en soffa, du har åskådarplatser, liten myshörna ni sitter och projicerar över och sitter och jobbar kring, så att produktägare och sånt känner att man kan bara glida in, titta, uppleva vad som händer och förstå, då kan man nog få hem en hel del. Det är lite svårt om man sätter upp en perfekt mobbstation som är liksom två skrivbord, 1,5 meter från en vägg med två så här kortdistansprojektorer som man drar upp dem på 4 meter. Och så sitter man 4-5 pers längs skrivborden och det är rätt så fullt. Mm. Och så kan UX:an komma. Och så kan produktägaren komma. Och sen, det här funkar ju inte riktigt så här. Och då har man liksom inte frigjort sig från kontorsmiljön tillräckligt. Och man har inte öppnat upp egentligen för deltagande. Mm. Och jag tror att det här kan vara roligt. Speciellt kanske om man är flera mobbteam som ska lyckas koordinera sitt arbete. Att man kan ha lite naturlig rotation och att det ska vara en del i arbetet att observera på de andra mobbstationerna.
Mm. Så du glider runt mellan mobbarna då och kanske sitter på soffan först?
Ja, du kan sitta på soffan. Det ska vara legitimt att se och förstå och veta vad andra håller på med. Det är återigen för att möjliggöra självorganisation på en högre nivå. Mm. För det är väldigt svårt att kunna självorganisera mellan 3 team. Ja. Om man inte förstår vad de andra håller på med. Och inte riktigt förstår deras kompetenser heller kanske.
Vi har ju, här på Educan så har vi ju jobbat lite på det här med att inreda om på vårt kontor. För er som inte har varit här så har vi ett stort konferensrum och sen så har vi ett rum som har varit mer parprogrammeringsrummet tidigare. Mm. Vi har haft specialdesignade parprogrammeringsbord.
Och de är utkastade nu?
De har vi slängt ut. Och så har vi istället inrett det rummet lite mer som ett vardagsrum. Med soffa och fåtöljer och lite sådär. Mm. Det är inte färdigt än, tyvärr. Annars hade vi kunnat lägga upp en bild i samband med det här avsnittet. Men jag slog så det där första så här Agical-dagen. Vi har ju Agical-dagar där vi jobbar ihop hela företaget. Första Agical-dagen efter den inredningen så tror jag att du och jag, Ola, hade suttit här inne och spelat in ett avsnitt. Och sen så gick jag in i det rummet sen efter lunch någon gång. Mm. Och bara direkt så slogs jag av vad kreativt det kändes där inne. Mm. Att det var liksom, det var små klickar som satt i soffan och sådär. Och folk jobbade ihop. Alla jobbade inte i mobben liksom, utan det var lite så här små klickar. Men det var liksom, man verkligen kände hur det bubblade av kreativitet där inne.
Det är intressant, för alla satt genom hörhål från varandra.
Ja,
så
precis.
Hade de behövt någon specialkunskap, de som stod och körde mot projektorn till exempel, så hade de ju fått svar inom 30 sekunder, ja, inom 5 sekunder, inom 1 sekund direkt, förhoppningsvis. Det var någon som var superfokuserad på någonting annat i soffan. Men. Och det där är ju intressant. Då kanske man kan få nästan direkt tillgång till väldigt mycket kunskap, trots att man har delat upp arbetet.
Ja, en produktägare eller en UX-person. Som kanske normalt inte bor bredvid programmerare.
Jag tror inte det var någon som satt med hörlurar heller.
Nej, nej. Det skulle kännas direkt oartigt.
Ja. Hur många har haft hörlurar i mobbarna?
Nej,
det har man inte.
Det är som att sitta på en fin middag och lyssna på hiphop i lurar. Det går inte.
Det är lite en annan...
Dödsmetall.
Det är okej, då hänsitera till er andra. Skulle jag göra det.
Det var en grej jag tänkte lite på faktiskt när Lennart nämnde det här med att man kan liksom få ett flöde fast i teamet. Hur det är kontrasten mot flödet man har som enskild programmerare. För då brukar man prata om flow. Mm. Och så ska man sitta och så sitter man ofta med hörlurar eller börjar sätta upp regler så här, att man vänligen kommer bara att störa på fikapausen för att vi koncentrerar oss faktiskt här inne. Mm. Om man tänker på vad det flowet kostar så är det att du säger ju då explicit att Var tysta, kommunicera inte med oss om saker, för vi gör grejer. Det här dödar ju kanske det viktigaste på en arbetsplats, att man vet vad som händer och att man kan ha input och snabbt få svar. Mm. Medan det här flödet du får i mobben, där du till och med kunde försvinna folk och fortfarande arbetsuppgiften fortgick ändå. Och det flödet störs ju inte av en enskild fråga. Än som det går till hela mobben.
Nej.
För även om alla slutar med det de gör, svarar på en fråga, att vara 4 eller 5 personer som ska komma på var man var någonstans, det tar ingen tid alls. Om du är enskild och någon kommer att störa dig och så ska du tillbaka, så tar det liksom 15 eller 20 minuter kanske innan du är helt igång och inne i flödet igen.
Och 4 kattbilder på Twitter.
Ja, självklart. Och är du ett par, då kanske det tar, då går det rätt så snabbt. Kanske man kanske uppe på 5 minuter eller något sånt där. Men en mobb, ja, de kanske inte ens slutade. Och slutar de så går det otroligt snabbt att komma upp.
Mm. Det är en oskriven regel som jag nästan alltid är väldigt noggrann med att påpeka och påtala för en ny mobb. Att när helst, så länge man inte är förare, så när helst man behöver ta en paus, så kan man göra det. Och det är alltså okej att lämna rummet mitt i. Man kan ta det där samtalet, man kan gå ut och svara på den där frågan.
Man kan göra sin uppgradering i Boombeach.
Man kan, det är en sak mellan dig och uppdragsgivaren, men absolut kan du göra det.
Men är du förare, då får du inte gå på toa.
Nej, men då måste du ju spela Boombeach.
Ja, just det. Okay.
Det är mobben som spelar.
Ja. Är det så här, blir det så här abnormal driver termination då? Kör man det ungefär som analogt med Scrum då, när du avbryter sprinten? Och nej, vi kan göra en abnormal sprint termination här.
Men nej, ska du ränta på den sminkade grisen igen?
Jag har inte sagt någonting om någon gris det här avsnittet. Och då gör man en abnormal driver termination om det verkligen trycker på, eller hur? Mm.
Så kan man ju göra.
Ja, men det har inte hänt ännu.
Fast det är egentligen mot reglerna.
Det är mot reglerna.
De här reglerna är viktiga. Ja,
det är stegling, androm till skräck och varnagel som straffar.
Du är en mobb, så historiskt att någon anmäler dig. Det är många som ser. Liksom. Ja. Mm-hmm.
Mm-hmm. Jag tänkte vi skulle försöka oss på en liten sammanfattning här. Och sen ska vi lyssna på en gästpratare också, eller hur?
Mm.
Så vill Lennart och Peter, vill ni säga någon sammanfattande klatschig mening här var? Det sätter jag lite grann på. Vad heter det?
Han är inte förberett. Slutpläderingen.
Ja, men jag ska ta först då. För eftersom jag kommer ihåg vad jag precis pratade om.
Det är bra.
Så får Lennart lite sekund här på att lista ut. Så alltså, försök eliminera inte kommunikationen i sig, men eliminera mängden kommunikation som behövs.
Mm.
Mm. Kommunicera effektivt.
Alltså, du menar explicit kommunikation så att säga?
Explicit och enkelt. Mm. Jag menar, alltså, håll det till få tillfällen där många får reda på saker. Det är billigt.
Inga visklekar.
Inga visklekar.
Typ stort möte, tänker du? Nej.
Ja, men det kan vara bättre än annars. Men det kanske inte blir kort och kärnfullt, men jag har nyligen hört att Jeff Bezos, nu Amazons CEO.
Two Pizza Team, ja.
Han hade ju tagit in någon konsult eller vad det var, så skulle de få hjälp med att växa. Och så hade de kommit fram till att, och den här konsultexperten hade kommit in och analyserat att ni har problem med kommunikation och det ni behöver göra är att satsa ordentligt på att bygga upp den här kommunikationsvägen så att det funkar effektivt. Så ni måste liksom se till att börja kommunicera mer. Och då hade Jeff bara sagt nej. Det är fel. Vi ska inte kommunicera mer. Och sen hans poäng var, och sen pratade han om Two Pizza Team, så att man ska istället ha team som man kan föda med 2 pizzor.
Mm.
Och inom de teamen så är kommunikationen gratis. Och sen blir antalet kommunikationsvägar mellan teamen färre. Varvid det blir mycket enklare att hålla teamen koordinerade. Kommunikationskostnaden sjunker, men kommunikationsmängden exploderar. Så tänk på kommunikationen.
En liten återknytning till vårt teamavsnitt.
Mm. Ja, det tycker jag.
Ja. Jag kan nöja mig med den poängen.
Mm. Snyggt. Vänta inte på tillåtelse att jobba tillsammans. Mobbprogrammering är ett sätt. Parprogrammering är ett annat sätt. Rotation mellan par. Vad ni än gör, hitta ett sätt som fungerar i er kontext. Och sitt inte fast i där i silos. Sitt inte isolerade när ni har så många härliga kollegor som ni faktiskt kan ha så mycket roligt och ha ett sånt lärorikt utbyte med, bara ni vågar att jobba tillsammans. Så hitta ett format för det och prova det. Och funkar det inte för er, prova någonting annat. Men vad ni gör, sitt inte bara fast i de här gamla invanda hjulspåren och tro att ni måste sitta fastkedjade vid en dator per utvecklare.
Skruva upp knappen till 12.
Minst.
Och sen så skruva tillbaka den kanske om ni vill.
Ja.
Till 2. Men skruva aldrig tillbaka till 1 igen.
Nej.
Ja. Ska vi lyssna på en gäst? Vi har ju sparat en till det här avsnittet lite. En av personerna som gjorde mobbprogrammering populärt, eller vad ska man säga, spred mobbprogrammeringen ursprungligen, var ju Woody Sewell.
Just det.
Woody.
Vi gillar Woody.
Har han banjo här i den här intervjun?
Nej, tyvärr inte. Han hade inte med sig den.
Ska vi lyssna på honom?
Vi lyssnar på honom sen.
Så lately, the focus for me has become more and more the idea of providing an environment where everyone can excel in their work and excel in their lives. And we often think of that as being something that we want management to do for us, but I think it's the responsibility of everybody in the workplace. So while management will affect that a great deal if we want to use that term management, what I'm really interested in is the idea of us taking responsibility to provide that environment for everyone we work with, our own selves and the people we work with. So being mindful of what's going well and what isn't going well, and paying attention to how we can make things better always. So that's my fundamental underlying focus right now.
Han säger att han vill försöka bidra till att skapa en miljö där alla kan glänsa.
Det låter hälsosamt.
Det tycker jag. Och vi var lite grann inne på det. Vi kanske knyter ihop säcken här med imposter syndrom eller bedragarsyndromet, att mobbprogrammering och softprogrammering tar lite grann bort, så där ut den där känslan som man kanske går och bär på. Kan ju förminska den i alla fall.
Det handlar inte så mycket om att du eller jag måste prestera. Det handlar om att vi tillsammans ska lösa ett problem. Och betoningen är just på att inte sitta där och vara ensam om att lösa någonting, utan vi gör tillsammans, vi äger koden tillsammans, vi äger problemet tillsammans, vi äger lösningen tillsammans.
Och jag tror det, att vill du jobba långsiktigt och resa långt så att säga, då ska vi resa tillsammans.
Ja, och i tryggt sällskap.
Ja, precis.
Och tycker man det här med mobbprogrammering verkar sjukt intressant om man vill lära sig mer, så finns det konferenser, eller hur?
Det finns konferenser. Vi hade en nyligen i Finland som jag inte har var på, tyvärr. Däremot så finns det en som kommer i maj, 1-2 maj nästa år, 2016, så kommer det vara en mobbprogrammeringskonferens i Boston. Och den kommer vara tydligen väldigt, väldigt hands-on, så att det blir ett antal inspirerande tal, men framförallt kommer det handla om att ha olika mobbsessioner där och olika mentorer som kommer att facilitera de här från hela världen.
Coolt.
Kommer det vara några mentorer vi känner där? Det
kan vara så att jag kommer dyka upp.
Ja.
Nu ställer du mig lite i ett hörn här. Ja, det är jag.
Avslöjad!
Ja, vi är inte riktigt klara ännu.
Ska vi ta ett kortkommando på det?
Vi ska ta 4.
Oj.
Hur fan gjorde du det där?
Jag tänkte att
gästerna först, tycker jag.
Du tycker det?
Ja.
Då gör vi så. Vem av gästerna?
Lennart först.
Okej. Okay. Ja, eftersom ni är gamla Java-rävar här som har varit väldigt mycket Eclipse. Så jag tänkte jag skulle piffa till det hela med att ta någonting från textredigeraren Sublime Text. Och det här kortkommandot fungerar även i Atom, om man hellre kör den. Om man då har valt ett antal rader och markerat dem, så kan man få multipla redigeringsmarkörer, en på varje rad, genom då att trycka Command Shift L om man kör Mac eller Control Shift L om man kör Linux eller Windows. Så det är väldigt praktiskt om man vill lägga till någonting till slutet, mitten, början av flera rader.
Coolt. Okay, jag känner att jag behöver testa Sublime lite mer. Det verkar vara
ruggigt trevliga äder.
Mm. Ja, nästa gäst då, Peter.
Men det är ju jag.
Ja.
Ja, jag är ju då Java-räv som någon nämnde alldeles här. Så jag sitter ju i Eclipse dagarna ända.
Mm.
Och sen vet jag att det finns ett kortkommando som irriterar dig så otroligt mycket, Ola.
Det är så skönt att du har
det. Det är ju lite min favorit.
Att irritera Ola, menar du? Eller?
Ja, det, nej, absolut. Det var inte så jag menar. Men det är Ctrl J som är incremental search. Så du, om du skriver Ctrl J och så börjar du skriva någonting och så hoppar man dit till sidan. Man ser löpande efterhand man skriver första instansen av det man har skrivit.
Mm.
Och när jag började gilla den här, det var ju för att typ Firefox när den var alldeles ny hade det så att man kunde söka i sidorna man kom till effektivt. Och nu för tiden tror jag de flesta browsers har deras normala find, Ctrl F då, är sån att den är inkrementell. Så att börjar man får Ctrl F och börjar skriva så börjar den leta upp saker i sidan.
Ja,
och det finns ju även, normalt sett är det väl kanske i andra editorer så brukar det vara Ctrl I eller Ctrl Alt I eller någonting. Inte J. Men i Eclipse är det Ctrl J. Så Ctrl J. Jag hoppas att ingen kommer att stjäl mitt kortkommando Ctrl J nu.
Nej, det får du behålla, kan jag ju ge det på.
Ja, ja.
Så. Men,
ja.
Om man inte jobbar i Eclipse utan jobbar med Chrome istället. Så finns det ett jättebra kortkommando.
Vad är det då?
Ctrl J.
Nej.
Va?
Det öppnar downloads.
Just pirat, det. Stöld. Vad är det här?
Vi ses i rätten, eller?
Så om du har laddat ner en fil så trycker du Ctrl J.
Ja.
Så kan du liksom bara se den igen.
Mm.
Så du behöver gå och ladda ner den igen. Jag skulle gärna vilja haft Ctrl J då, men men det blir Ctrl D och det brukar jag använda när jag sitter i en terminal och vill stänga terminalen. Den skickar egentligen end of file i Ctrl D i Linux. Och eftersom allting är Linux eller Unix försöker härma filer så är det Ctrl D då i en terminal. Stänger terminalen.
Aha.
Funkar också i, om man kör Sygvin antar jag, och
förmodligen inte i vanliga Windows-command-prompeten.
Det gör jag inte, det har jag testat. Då blir det bara Ctrl D-smörj i den där. Och men det funkar i Git, om man kör Git, Windows Git.
Mm-hmm.
Så, den stänger bara igen terminalen. Det funkar på Mac också, har jag testat.
Mm. Ska vi avsluta den här showen då?
Det tycker jag.
Hur kommer man i kontakt med oss?
Ja, det kan man göra via Twitter.
Mm.
Du är @ Tobbe Anderberg.
Mm.
Jag är @ Elnestam.
Mm.
Lennart är
@ CSC. Hopplöst. Historiska skäl så finns, hänger det kvar. Så.
Och jag är under radarn.
Peter går inte att få tag på.
Vad jobbigt.
Man kan kontakta Ola. Så, så kan han skicka
post-it till mig.
Och han kommer till mig och knackar tre gånger på mitt skrivbord.
Och kodordet om man vill komma i kontakt med dig är Ken sent me.
Man kan även skicka snigelpost till kontoret, Adrikans kontor, och adressera den till Peter.
Det går bra.
Det går bra. Ja. Man kan försöka hitta mig på LinkedIn. Det är ett sånt här socialt nätverk jag faktiskt använder.
Okej. Okay. Mm. Ja. Och det går bra att tweeta till oss också. Vag74, podcasten.
Just det. Föredrar vi den framför hashtag Vag74 nu, eller?
Nej, man ska hashtagga med rubbet.
Ja. All Twitter.
Ja. Och,
Och vi vill ju som sagt ha fler skäggen mot väggen.
Mm. Så fortsätt.
Tack Rasmus för att han är en så bra lyssnare och skickade vår första sån.
Tack Rasmus. Och ni andra, kom på någon spännande fråga. Så tackar vi er för att ni har lyssnat hela vägen hit.
Och så tackar vi våra gäster.
Ja, jättetack.
Tack själva.
Tack för att vi fick komma.
Hej då.
Hej då.
Hej.